Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag fick faktiskt frågan om det här jag säger då, att naturlig matlaget från grunden är det bästa, om det kommer vara omodernt om liksom om 10 år eller så här, om jag kommer ha fel i det. Och då tror det är som att inte tro på evolutionsteorin. För ja, vi är klart att vi har utvecklats och äter det som vi har ätit under vår evolution. Det är klart att vårt maskineri har optimerats för det. Allt annat och tro något annat, det, då måste man ju ha väldigt stora belägg, liksom bra belägg för det. Och de har ju inte haft.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Ann Fernholm är filosofie doktor i molekylär bioteknik, prisbelönad vetenskapsjournalist och författare till böcker som Fejkmaten och Det söta blodet. I många år har hon krigat mot vår sockerstinna kost och det dolda sockret i våra livsmedel. Hon kämpar också för att driva fram mer och bättre forskning om hur maten vi äter påverkar vår hälsa. Jag upplever att vi som har en aktiv livsstil och rör mycket på oss har en rätt förvirrad bild av vad som är bra mat för oss och hur mycket vi ska äta av den. Och i kölvattnet av den utbredda okunskapen så är det lätt att ständigt haka på nya trender och kanske ibland lyssna lite för mycket på dem som pratar högst om just det här, utan att man reflekterar särskilt mycket själv. I sina böcker, på sina sociala medier, i föreläsningar, i öppna brev, i en mängd olika poddintervjuer med mera har Ann förmedlat sin djupa kunskap i det här ämnet. Personligen har jag efter tips från Ann gjort flera ändringar i min egen kost som har fått mig att må mycket bättre. Så nu tycker jag att det är dags att ni som lyssnar på Maratonpodden också får glädje att lyssna till Ann. För ja, det behövs verkligen någon som kan räta ut frågetecken och guida oss träningsintresserade människor rätt i dagens kostdjungel. Är socker kanske mindre farligt för oss som rör mycket på oss? Och hur sjutton ska man handla vettigt i en matvarubutik idag? Ja, vem ska man tro på helt enkelt? Vad säger du? Och välkommen hit, Ann.
Tack så jättemycket. Vad glad jag blir att höra att du har gjort kostförändringar. Mm. Så. Som har fått dem att må bättre. Det är det jag blir glad över.
Ja. Mm. Ja, men det har du verkligen. Och jag kan faktiskt bli väldigt konkret. Det handlar ju om pannkakorna som både jag och min son älskar. Mm. Jag var bekymrad där över det här vita mjölet. Du bara, men använd havremjöl istället. Ja, men det kan man ju. Mm. Så nu gör vi det. Och mer ägg.
Och vet du vad jag har i numera också då?
Nej.
Vetegroddar.
Aha.
Efter att ha skrivit Fejkmaten med nya bok så ser man ju att vetegroddar är den näringsrika delen av vetet. Och det tar man bort idag när man gör vetemjöl. och det innehåller massa spännande ämnen. Så kör i lite vetegroddar också.
För visst märker man inte av det om man har inte supermycket?
Det är typ smaklöst. Det är bara, om du har i bröd så blir det bara mer saftigt och sådär. Det märks ingenting.
Men näringsvärdet höjs.
Passa win-win. Skitbra.
Bra! Men det, och det är inte så dyrt heller va? Eller
du vet vad, jag har inte ens tittat på priset. Det kan vara lite svårt att få tag i tyvärr. Oftast blir det bara djurfoder idag.
Just det.
Djuren får näringen, vi kör vetemjölet.
Apropå djur, jag måste bara gå in på en grej som du sa i en annan podd här. Jag har lyssnat på väldigt många poddar med dig, men då sa du det här med det sjuka i att på Kolmården så får då schimpanserna, som är genetiskt sett väldigt lika oss människor, där står det liksom, ge inte schimpanserna frukt. Eller vad det var.
Nej, de får inte så mycket frukt. Jag pratade med tränarna. Det började egentligen, men vi tar över och berättar du istället. Ja, men det var, vi var på Kolmården och så var det en schimpanszona som satt och drack sitt eget kiss.
Åh, herregud.
Ja, och så säger en skötare och så står det bara, nej men det är sött för hon har typ 2-diabetes. Och så sa hon att det får schimpanserna när de äter för mycket frukt. Sen när jag var på Kolmården igen så passade jag på att fråga en annan skötare och då får de bara frukt i undantagsfall när de tränar mycket liksom och sådär med dem om de ska lära sig saker som en belöning. Mm. Men utanför då schimpansburen, schimpanserna som inte ens får frukt, så säljs då apans glass till våra barn.
Ja, det är så sjukt.
Ja, så jag tycker ju, du vet, Coca-Cola brandad står mitt i Kolmården. Mm. Men kamelerna skulle knappast få Coca-Cola liksom för att fylla. Ja, det är sjukt.
Det är så sjukt, och det har ju du konstaterat både liksom i ditt arbete och i alla de olika sammanhang du förekommer i. Du har bland annat myntat begreppet frånsatser.
Ja, det gör jag i min nya bok Fältmaten då. För då jag tycker att vi måste börja fokusera på de här vetegroddarna som man tar bort då från vetet som är väldigt näringsrika. Så att när man pratar ju idag om ultraprocessad mat. Jag upplever att folk inte riktigt förstår vad det är. Men för mig handlar det om när man till exempel tar en potatis, tar bort allt utom stärkelsen. Och så använder man den som en grund för att göra en vegokorv eller något sånt där. Men allting det där nyttiga som fanns i potatisen, det blir djurfoder idag. Eller liksom, så att man, eller som när man gör socker, det är det mest uppenbara exemplet. Man tar in sockerbeten i fabrik, tar bort allt utom själva sakarosen, den liksom rena kemiska substansen. Och så får djuren, så säljer de ett näringsrikt foder till djur och vi käkar bara energin.
Det är jättekonstigt.
Och, ja, men det där är ju någonting, det är för jag tänker att ordet frånsatser kanske kan få oss att börja reflektera över att vi äter liksom, ja men kalorier helt utan näring. Tomma kalorier pratar man ju om, men jag känner inte riktigt att folk fattar vad det begreppet verkligen innebär för vårt fantastiska kemiska maskineri som behöver vitaminer, mineraler, antioxidanter.
Ja, ja, och länge har jag hört, för jag har ju hunnit leva ett tag, så man har gått igenom, man har liksom sett sin mamma hålla på med olika dieter och man har hört en massa det här med att, ja men det spelar ingen roll, det är kalorier in och kalorier ut. Ah. Så hette det ju länge. Och sen har jag hört då genom, bland annat genom dig, att den här, liksom, det här att det förhåller sig som så, det har ju stöttats av din organisation som säger så, som stöttas av Coca-Cola.
Ja, precis. Det har funnits sådana organisationer. Men det kan man se faktiskt i min nya bok nu då, så har jag faktiskt 3 kapitel som handlar om, för det jag har sett när jag analyserat en databas, det är att socker är den andra vanligaste ingrediensen i vår mat. Och då har jag liksom sockrets historia. Hur 17 kan det bli andra vanligaste ingredienser i vår mat? Och kan man se att sockerindustrin redan på 1950-talet liksom började stötta den här hypotesen att ja, det handlar bara om energin. Det spelar ingen roll vad man äter, bara man äter lagom mycket energi. Liksom.
Det var ju deras intresse såklart,
ja.
Eftersom det är mycket kalorier och...
Men det man börjar se tydligt nu är ju att vi måste äta den form av mat som mättar oss. För när vi inte äter mat som mättar oss kommer vi överäta. Och den här idén om att vi kan gå lite hungriga, den måste vi bara överge. För det klarar vi inte.
Och det här är ju så, det här är någonting som återkommer hela tiden. För att den tanken har ju väldigt i mångt och mycket vuxit upp med. Att det är någonting fult att äta sig mätt.
Ja.
För då blir man tjock.
Ja. Jag äter mig mätt varje dag nu.
Ja, jag med.
Och det är så himla härligt.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Om vi fokuserar på dig lite grann här nu. Mm. Din starka drivkraft, jag skulle ju vilja kalla dig aktivist på något sätt.
Opinionsbildare.
Opinionsbildare låter trevligare. Ja, vi kör det.
Det lite mer proffsigt.
Proffsigare, absolut. Men, för jag tycker ju aktivist för mig är någonting bra. Alltså, men jag förstår ju att aktivister kan förekomma i negativa sammanhang. Vi säger opinionsbildare. Om just det här med det dolda sockret. Varifrån kommer din drivkraft? Är det någon specifik händelse som har liksom lett fram till att du brinner så mycket för det här?
Jag vet, gud vilken svår fråga, det vet man ju inte varför, men jag har nog alltid tyckt att rätt ska vara rätt liksom, och att man inte ska göra saker bara för sin egen vinnings skull, utan att man får göra saker som är liksom bra för andra. Och i det här fallet så är det ju samhället som driver en hypotes som faktiskt inte fungerar för människor. Man lägger på dem ett dåligt samvete, bara det är du som är dålig som inte kan räkna kalorier. Men den, det forskningen visar nu är att den hypotesen har varit fel liksom. Och det irriterar mig nog fantastiskt mycket. Mm. Jag tycker myndigheterna, och sen är jag ju journalist, det är ju, handlar om att granska makten. De har ju makt över kostråden liksom. Så det är ju det jag gör.
Mm. Och du har ju själv egen erfarenhet av att just gå ner i vikt med låg kolhydratkost.
Ja, egentligen började det min första graviditet. Jag har alltid behövt räkna kalorier då och liksom, jag har aldrig kunnat äta mycket godis eller sånt. Men sen så under min första graviditet, då jobbade jag på DN, var så här, liksom, du vet, man var tvungen att sova, jag mådde illa som 17 som man gör. Mm. Och då att jag ganska mycket så här, jag fick för mig att jag mådde bättre med drack äppeljuice till lunch. Jag behövde gå på natten och ta typ, och då tog jag vitt bröd med smör på liksom. Ja, jag exploderade ju vikt där. Och sen liksom när min dotter kom ut så bara, nej shit, det var inte bara en graviditetsmage. Mm. Och så fick jag lite panik där. Jag bara, men hur ska jag orka räkna kalorier när jag är trött? Hon liksom, man ska gå upp klockan 5 på morgonen för hon vaknar då. Hur ska jag orka? Så var det en mamma i föräldragruppen där som bara, nej men du vet vad, jag käkar en GI-kost har jag börjat göra. Och då får man äta sig mätt. Och så här, man ska äta fett men man ska inte äta snabba kolhydrater. Jag bara, GI-kost. Då hade de som jag jobbar med på DN, vetenskapsredaktören där, Karin Boys, hon hade pratat om GI-kost också och sådär. Så jag testade det och då så bara insåg jag att man kan gå ner i vikt utan att räkna kalorier. Så det var väl min första ögonöppnare. Och sen det här med LCHF började egentligen med att jag granskade vetenskapen bakom de kostråd som människor med typ 2 diabetes får.
Just det.
Ja. Så, men jag har väl landat i att, för typ 2 diabetes är en annan sak, men för oss andra ska vi äta, mängden fett och kolhydrater spelar ingen roll så länge vi äter naturlig mat. Mat lagad från grunden på icke-processade råvaror, typ 85-90% av tiden. Sen finns det utrymme för lite annat, så jag har ingen nolltolerans för mer än energidryck för mina barn.
Ja, men det sjuka med, just som ni var inne på diabetes, det är väl det att de kostråden som ges idag, skulle de personerna inte ta medicin så skulle de sväva i livsfara, om jag har fattat det rätt.
Ja, precis. De kostråd som man har gett som är så här, du ska äta kolhydrater helst var tredje timme. Mm. Ja, men det hade ju dödat personer med typ 2 diabetes om de inte hade haft blodsockersänkande läkemedel. Förr i tiden innan de läkemedlen fanns, då var en låg kolhydratkost, det fanns ju ingen annan väg. Så det var ju enda vägen då.
Så de här nya kostråden som då utan medicinens hjälp är livsfarliga, de har vuxit fram i någon slags lobbyism då?
Ja, det har ju vuxit fram för att man då har tänkt att mättat fett höjer kolesterolnivåerna och det skulle vara den viktigaste riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdom. Men det är ju inte sant. Utan ett högt blodsocker är ju en värre riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom, speciellt om man har typ 2-diabetes. Alltså det är ju... Ja, det har blivit lite rörigt kan man väl säga inom vetenskapen. Sådär. Man behöver nysta ganska djupt in i det där för att förstå hur det har vuxit fram. Men i boken skriver jag till exempel om ett seminarium 1973 när Marabou bjuder in Fred Starr som är liksom nutritionsforskningens rockstjärna. Han kommer från Harvard och han kommer till Sverige och man bjuder in hela svenska näringseliten för att diskutera det här med sockrets roll i modern nutrition. Och man kommer ju fram till att typ mättat fett är värre. Helt utan vetenskaplig grund. Det är en massa svenska forskare som protesterar. De hade ju inte den vetenskapliga grunden, men man spikar fast liksom att socker är inte värre än andra kalorier. Det är näringsfattigt, så man får inte äta för mycket socker därför. Men annars är det typ inte värre än andra kalorier. Och mättat fett är den enda vägen att få hjärt-kärlsjukdom.
Vänta nu, och det var Marabous seminarium, sa du?
Marabous seminarium 1973. Då liksom
man, källkritik.
Ja, men eller hur? Det här är ju, men så har det ju funkat genom hela historien. Vi måste ju bli medvetna om det. Mm. Att sockerindustrin har ju lagt sig i sedan 1950-talet. Det finns de liksom lade sig i medvetet på 1950-talet när den här hypotesen om att mättat fett är farligt kommer, då börjar de lägga sig i det här och börjar ge forskare som tror på den hypotesen pengar.
Jag tänker på det här då, det här sjuka i hur det har utvecklats med vår kost. Jag tänker att man kan dra en parallell med liksom, vår relation till digitaliseringen. Att, liksom, vi har ju bara varit digitaliserade en sekund eller knappt ens det av vår totala liksom, existens. Ja. Och samma sak med den här kosten. Det är ju, går ju hand i hand. Vi har ju inte hållit på med socker mer än ja, men kanske en mikrosekund. Av, liksom, det här
av vår evolution.
Exakt. Ja. Så det är ju så, om man tänker utifrån det sättet så är det ju som en no-brainer att det inte kan vara bra.
Jag fick faktiskt frågan om ja, men det här jag säger då, att naturlig mat lagat från grunden är det bästa, om det kommer vara omodernt om, liksom, om 10 år eller så här, om jag kommer ha fel i det. Och då, kom jag på så här, då tror det är som att inte tro på evolutionsteorin. För ja, vi är klart att vi har utvecklats och äter det som vi har ätit under vår evolution. Det är klart att vårt maskineri har optimerats för det. Allt annat och tro något annat, det, då måste man ju ha väldigt stora belägg, liksom bra belägg för det. Och de har ju inte haft.
Jag hade ju Erik Hemmingsson här för ett tag sedan och ja, vi kom ju in på det här med att när forskare ska diskutera med varann och andra auktoriteter, inte bara forskare, då blir det så mycket egot det handlar om, snarare än sakfrågan. Och där tycker jag ju att du är ett lysande undantag som faktiskt ändå försöker ha en konstruktiv dialog i det här liksom minfältet.
Ja, men tack, vad glad jag blir. Ja, men, för det, men det är väl också det som gjorde att jag disputerade, jag höll ju på att forska, och de där egona störde mig enormt mycket. Man överdriver resultaten av sina hypoteser, och när man får liksom bli professor så verkar man tyckas kunna allt plötsligt. Man uttalar sig om saker som det absolut inte finns vetenskapligt stöd för. Och när någon forskare då går emot det som står i läroböckerna, istället för att gå liksom bara säga vad är den här, jag menar, om det är en professor och en duktig forskare så, här, så kan man åtminstone lyssna och sen så titta på vad har de för belägg. Och sen kan man kritisera dem utifrån det, men ofta kommer ju kritiken, det är bara någon slags magkänsla.
Exakt.
Och det tycker inte jag forskarvärlden ska hålla på med. Och det är väl det som fick mig att bli journalist faktiskt, vetenskapsjournalist, för jag tycker forskare behöver granskas av folk som har lite mer kunskap än vad många liksom allmän journalister har.
Mm. Nej, men jag håller med. Och om vi då ska komma in på området träning och hälsa, där finns det ju en hel del liksom auktoriteter som många människor lyssnar på och som har en väldigt stark röst. Och det blir nästan lite sektliknande ibland, kan jag uppleva det. Och jag som försöker hålla mig lite grann i sargen här och liksom iaktta från sidan, jag blir väldigt förvirrad, för det är väldigt mycket som någon som säger någonting och det tror de där på, och sen är det någon annan som säger så, och sen blir det en ganska hetsk debatt.
Jag
har ju själv varit inne i en sån.
Ja. Ja. Men det jag med kostfonden nu, som jag har grundat en fond för kostforskning som ju satsar på högkvalitativa studier, jag ska säga att den senaste studien som har tagit väldigt lång tid att liksom få igång och samla pengar till och nu, fast som nu under våren har börjat, det är det som kommer att bli Europas största studie av kost för typ 2-diabetes någonsin. Och där har forskare från 2 olika synsätt suttit ner tillsammans, designat studien tillsammans. Hur ska den utformas för att vi ska kunna skilja på det här? Vad är liksom... Den ena forskaren, han har liksom gjort en studie på pulverkost och visat att det är bra. Den andra forskaren tror mer på LCHF då. Så har de suttit ner tillsammans. Och det är väl så det ska gå till. Om man sitter där och... Ofta tycker jag att man möts inte ens. Jag har ju så folk som kritiserar mig som jag bett. Kan vi inte bara träffas liksom?
Vill de vill,
nej.
Nej.
Nej. Det är en väldigt högljudd person som inte vill träffa mig.
Nej, inte ta en debatt.
Nej, eller? Inte träffas person. Vi har aldrig ens pratat.
Nej.
Men jag får väldigt mycket kritik av den personen.
Ja, och jag tycker också att det är väldigt... Alltså, alltid när det handlar om forskning och vetenskap, men även då det här vi pratar om, så blir det lätt att det liksom går överstyr. Och det handlar inte om sakfrågan, det blir någon slags så här pajkastning.
Ja.
Och de som hamnar i kläm är ju vi... Liksom, ja, motionärer, människor som försöker hitta nyckeln till en god hälsa och vad vi ska äta, vi som tränar. Och man blir väldigt förvirrad.
Ja, det finns ju väldigt mycket påståenden som görs också på väldigt... Det är väl det som är nutritionsforskningens stora problem, med att man länge har liksom tyckt sig kunna dra slutsatser från väldigt svaga studier. Så man överdriver ju vad man egentligen vet. Och det gör ju Livsmedelsverket också. Så det har ju funnits där länge. Mm. Och det tycker jag, och det gäller säkert träning. Jag har inte satt mig in så mycket träningsforskning, men det gäller ju säkert det också. Att man tar små struntstudier och så drar man långtgående slutsatser från dem. Eller ännu värre, alla dessa epidemiologiska studier som handlar om så här, man kollar hur folk åt på 90-talet liksom, så följer man dem i 20-30 år. Och sen bara, nej, LCHF-kost är farligt för de som åt minst kolhydrater i den här studien, de har mest hjärt-kärlsjukdom. Och så bara, okej, men hur många åt LCHF på 90-talet?
Exakt.
Det fanns ju inte
ens. De bananbantade ju.
Nej, jag vet inte ens om man gjorde, men då kontaktade jag forskarna. Det här som ni kallar LCHF i er studie, då är det fritt från vetemjöl och socker som en LCHF-kost ska vara. De bara, nej, det är ju inte. Men då var det ju inte LCHF. Då var det bara de som åt minst kolhydrater i andel av alla kalorier. Så enligt mig, och då åt de ju mycket fett också, så det blev ju en HCHF-kost, high fat, high carb liksom. Och det vet vi ju alla, det är ju inte något så speciellt lyckat liksom.
Nej, det låter...
Eller high fat, high carb. High carb, alltså det blir ju high, ultraprocessade carbs.
Ja. Om vi hakar på då ultraprocessad, så tänker jag direkt på det här med, som också har kommit in en hel del frågor från lyssnarna, det här med vegan och liksom vegetarisk kost. Och många köper ju halvfabrikat för det blir enkelt när man är stressad och man kanske inte orkar göra den här morotsbiffen själv eller vad det nu kan vara. Alltså, har man anledning att vara orolig för liksom, sin hälsa när man köper?
Ja, absolut. Och som kvinna speciellt.
Berätta.
Alltså man pratar ju då om att en vegankost är väldigt nyttig och så. De studier som den liksom, det bygger på, en är The China Study heter ju den. Nu har inte jag satt mig in jättemycket i den, men jag vet att den mat man har ätit i de studierna är ju naturlig. Så det är ju riktiga bönor, det är ju liksom, det är ju inte den här ultraprocessade maten. När vi äter veganskt liksom nu, då är ju, jag tror typ Coca-Cola är veganskt liksom. Och vi äter vegangodis, det kanske inte är, men läsk kan vara veganskt. Vi äter vegangodis, så jag pratade med mitt förlag, de hade haft någon release för någon veganbok och då hade man bara käkat sötsaker för det var veganskt liksom. Och det var lätt att bjuda på. Det är inte det som man har sett är nyttigt. Och då i tillägg till det, för det är ju väldigt närings... Varje kalori från socker som vi sa, det är ju en kalori utan näring. I tillägg till det nu så tar man bort kanske en av våra absolut mest näringstäta livsmedel. Det är kött och ägg. Då tar man bort det. Och så ersätter man det med den här ultraprocessade korven då. Som då, jag menar, det finns viss vegankorv som är... Första ingredienserna är vatten, potatisstärkelse och rapsolja. Det är otroligt, liksom, det blir ju otroligt kaloritätt och näringsfattigt. Och varför jag säger att vi kvinnor, det är störst problem för oss, det är för att i järnet i kött tar kroppen upp 3 gånger lättare än järn från vegetariska källor. Och nu ersätter vi det här jättejärntäta livsmedlet med annan mat som inte alls är lika järntät och dessutom tar det järnet som finns i maten upp sämre. Och redan innan vi genomförde det här kostbytet så hade ungefär 1/3 av alla kvinnor eller unga tjejer hade järnbrist. I vissa studier visar på upp till 50%. Och järnbrist är ingen liten sak, för järn behövs inte bara för att transportera syre i blodet utan det faktiskt behövs också för att göra hormoner som dopamin och serotonin. Och när kroppen får järnbrist, då prioriterar den blodbildningen. Hjärnet upp till hjärnan är det som vi liksom, som den nedprioriterar. Och det kan ju många vittna om, att man får hjärndimma när man får hjärnbrist. Och det, ja men i en tid när allt fler unga tjejer mår dåligt, så tycker jag att det här är någonting man behöver titta på. För det handlar inte bara om järn, utan andra mineraler som jag sämre koll på kan vara zink till exempel. Det finns mer i kött och så.
Just det.
Så, ja, så det där är någonting som vi behöver börja diskutera. Och det, och forskare, det finns faktiskt en studie där de ska titta på det här. Och det tycker jag är jättebra. Det är riktigt bra.
Kan man läsa om det redan nu?
Nej, det är ju en studie så de har ju inga resultat
än. Okej, den pågår.
Men, men jag vet också, jag hörde en dietist, det var ett föredrag... Det var en morgonseminarium som livsmedelsföretagen hade, en branschorganisation, så jag var tvungen att gå dit. Ja, men då var det en dietist där från Sahlgrenska. Hon uttryckte sin oro över det här, faktiskt. Ja.
När vi är på kvinnor, kvinnor tar ju ett väldigt stort ansvar för mycket, kan jag tycka. Inte bara för liksom, traditionellt liksom, för familjen, så här, utan också för klimatet och djuren. Och det, är liksom, det är ofta vi som blir veganer och vegetarianer. Och medan männen fortsätter att klamra sig fast vid sina köttbitar.
Och det är de som behöver minst kött. Exakt. Du vet, en litet barn, en bebis har ju nästan samma järnbehov som en vuxen man.
Ja.
Medan kvinnor har ju väldigt mycket högre. Så det är ju vi som ska käka kött. De männen, exakt, det är de som borde ta ansvar för klimatet. För de behöver inte alls lika mycket kött. Men eller lika mycket järn. Så. Men man behöver ju tänka på det här. Man kan ju såklart ha järntillskott också. Men det är ju vissa som upplever att det är svårt för att man blir knölig i magen. Liksom.
Ja, och det, för mig så känns det också lite liksom, apropå det här med diabetes och liksom, ta medicinen för att inte kosten ska bli farlig. Det blir ju konstigt om man, jag vill ju ändå försöka få i mig så mycket som möjligt genom maten. För det känns ju liksom, som det mest naturliga på något sätt.
Och sen tycker jag det är absurd också det här, liksom, då börjar man dricka havremjölk istället för mjölk, men då finns det rapporter som säger att havremjölken har ju samma, ungefär samma klimatpåverkan, plus att en havreåker är ju som en öken för ett bi, medan korna bidrar till att bin mår bra. Utan bin så får vi ingen pollinering och då är det väldigt svårt att odla saker. Så det, jag tycker att man tänker så endimensionellt. Utan man behöver, många bönder säger också att vi behöver korna för att kunna odla ekologiskt, vi behöver gödningen från korna. Och vad jag har hört så är en gård som har både grödor och djur den mest hållbara gården. Men jag är inget proffs på den sidan, men det finns ju liksom, det finns så många dimensioner i det där som vi inte snackar om. Utan istället så dricker vi havremjölk, så fortsätter vi åka stadsjip. Och så tycker vi att vi gör något från klimatet. Så tycker vi att vi dricker havremjölk och då kan vi fortsätta att flyga också. Men då har man ju missuppfattat saker ganska grovt skulle jag säga.
Ja, ja men jag fattar. Och apropå havremjölk då, det vet jag ju. Det är ju många som dricker det, som lyssnar på det här. Inklusive jag själv. Och du har ju, vet jag... skrivit ett öppet brev tror jag till Oatly. Hur går det där med den grejen?
Är det... Du, jag har inte kollat upp det. Senast jag kollade upp när fejkmaten gick i tryck då, för det handlar ju om att de skriver på sina förpackningar att drycken innehåller bara naturliga sockerarter från havre. Men havre innehåller inget socker i princip. Det innehåller jättelite socker. Det de har gjort är att de har kopplat upp stärkelsen i havren så att det formar sockerarten maltos. Som ju är samma socker som finns i öl. Och det gör ju att havredrycken blir söt. Och ja, det är ju inte naturligt. De tycker att de använder naturliga enzymer som finns i vår kropp. Och det här skulle ändå ske i kroppen, så därför så blir det naturligt. Det här leder ju till att havremjölken har ett jättehögt glykemiskt index. Och mycket är liksom högre än vad riktiga havre har. Så det är inte alls lika nyttigt som vanlig havre. Men... andra havredrycksproducenter har gjort samma sak. De ändrade direkt. Det stod osötad på I Love Ecos havredryck. Det tog de bort och de har tagit bort den här beskrivningen på andra. Men Oatly har överklagat. Och de första instansen fick de inte rätt i, så de har överklagat till andra instans. Och där tycker jag är löjligt. Det är klart inte. Varför ska de skriva att det är naturligt? Det är en liten formulering på baksidan av förpackningen. Jättelätt att ta bort från dem.
För det är en principfråga verkar som. Det handlar inte om liksom, rätt eller fel.
De ska kunna beskriva sin havredryck som supernaturlig trots att den är liksom en form av ultraprocessad havre skulle jag säga.
Men om man lyssnar på det här och känner så här, oj, men vänta, jag gillar ju växtbaserad mjölk. Vad ska jag köpa då? Eller är de här mängderna som man har i sitt kaffe till exempel så pass små så att man inte behöver bry sig
så
mycket?
Ja, det är det det handlar om. Allt är ju en dosfråga liksom. Käka, har man lite havremjölk i kaffet och tycker det är gott så är väl det fine. Liksom, men dricker man stora glas havremjölk varje dag så blir det ju mycket maltos. Men har man då barn som är mjölk allergiska så är ju havredryck såklart liksom en räddning för dem. Men jag tycker man ska veta det här som förälder, att det kanske inte är så nyttigt som det har marknadsförts. Det är väl det. Att man ska veta det bara.
Ja, för man kan ju lätt få för sig att när det står veganskt på någonting så är det nyttigt. Men det behöver ju absolut inte vara.
Men det finns ju massa vegangodis. Det finns ju inget nyttigt med det.
Nej, det är ju precis som alla annan kost. Det liksom finns onyttigt.
Det var, jag skulle säga att det blir faktiskt nästan sämre. För då har man tar man bort det enda som kanske var bra i godis som typ gelatin liksom, som är protein som ju ändå på något vis är bra för kroppen. Så tar man bort det och... så har man i mer socker. Det är också likadant när jag veganglassar. Då har man ju liksom tagit bort mjölken så kanske är något som ändå är lite bra i glassen. Så har man bara i mer socker och andra saker. Så det, jag vet inte.
Är det jättesvårt? Men kan man säga då att liksom alla halvfabrikat, om vi bara ska stänga den diskussionen med veganskt, så finns det något halvfabrikat som är bra eller är de flesta? Det var någon, vet jag, som skrev här om ärtprotein till exempel. Liksom. Finns det någonting som ändå är hyfsat bra?
Alltså det där tycker jag, jag kan inte säga att jag vet att det är det sämsta, utan det där behöver man undersöka för... ärtproteinet då, de har ju tagit bort mycket delar av ärtan som var nyttig från början och tagit fram bara proteinet. Men hur mycket näring följer med då? Hur mycket vitaminer får vi? Hur mycket mineraler får vi? Och är det en form som kroppen kan ta upp? Och hur liksom bryts det ner i våra tarmar? Gör det oss lika mätt äta som annat protein då? Eller kommer vi överäta det? Det är så mycket vi inte vet kring det. Så nej, jag vet inte.
Nej.
Men det är bra att de försöker ta reda på det nu. Det är ett stort skifte som sker. Men däremot vill jag säga en sak. Veganost. Det är ju... Nu kommer jag inte ihåg riktigt, men kokosfettstärkelse, modifierat stärkelse och färgämnen, det är i princip helt fritt från vitaminer.
Det ser ut som ost, det är väl det enda
likheten. Det ser ut som ost. Ja, men när den är riktig ost och faktiskt har vitaminer och ämnen i sig som vi behöver. Så att, ja, det är ju som att äta kokosfett med stärkelse i, liksom, den där osten. Så lite, jag tror det är beta-karoten de färgämnen.
Jag fick hem, för några år sedan fick jag hem en julskinka inom citationstecken som var vegansk. Och det var, om du tänker dig, vad ska jag säga, modellera. Om du tänker någon så här modellera liksom, som du kläggar ihop och så bara med någon så här konstig färg. Jag bara tänkte, men det här kan inte vara, alltså nej, jag vill ha en vanlig julskinka. Eller så skippar jag skinkan.
Ja, men det är väl det som, där känner jag, där sätter du huvudet på spiken. Ska man äta veganskt? Men då ska man väl inte äta korv? Varför ska vi göra en korv som då, varför ska vi fortsätta att låtsas äta som att vi äter kött? Varför kan vi inte bara då göra veganbiffar? Det borde ju gå att köpa som helfabrikat, eller så här, färdigt halvfabrikat. Färdiga veganbiffar som vi då kan grilla om vi vill grilla.
Ja, men det såg jag någonstans att de hade skapat någon slags marmorerade biffar. Men då måste jag just
nej,
det här...
Nej, men det ska inte vara marmorerat. Det ska bara vara gjort på bönbiffarnas villkor. Liksom.
Men det var att han, Gustav Johansson, jävligt gott, som är liksom Sveriges främsta veganinfluencer. Han sa ju det att det ska... Jag frågade precis den frågan och då menar han på att men det är lättare att få folk att gå över till en vegansk kost. Nu citerar jag, inte riktigt ordagrant, men att om du påminner om en liksom, traditionell kost, så blir det lättare att gå över till vegankost.
Ja,
så.
Men vi kan ju inte ta den vägen eftersom den sannolikt inte är bra för kroppen. Så det är den lätta vägen, utan då får vi ju vänja oss om. Och här känner det här... Jag har ju skrivit böcker om hur man lär bebisar äta mat, för det känner jag, det kanske är den största hälsoinsatsen man kan göra, det är att ge barnet riktig mat från början. Och börjar man där och då och ge riktig vegan, alltså mat är ju bara traditionellt betingat. Vad vi gillar och vad vi tycker om handlar ju om vad vi fick under vår uppväxt, och då är första året i livet jätteviktigt, ser man. Vi behöver ju tänka om, men vi kan ju inte tänka fel när vi tänker om, då blir det ju inte bra. Det här är lite typiskt för mänskligheten. Vi ska lösa ett problem och sen bara skapar vi ett helt annat gigantiskt problem.
Ja, och sen blir det ju en stor förvirring av alltihopa, upplever jag. Så man vet ju inte riktigt hur man ska göra. Och när vi är ändå inne på det så
men
kan
jag... måste bara säga en sak till. Alla de här veganbiffen och allting, att man då tar fram bara ärtproteinet från ärtan. Vad gör man då av resten av ärtan?
Ge till djuren.
Eller? Ja, ge till djuren. Så hela veganindustrin bygger ju på att det finns en djurindustri, och det tycker jag är dubbelmoral. Och jag tror faktiskt inte djuren kan äta allt det foder som vi skapar idag, utan då, ja, det kan bli biogas och annat då, men det... Ja, jag tycker att det där är dubbelmoral, faktiskt.
En sak som jag reflekterade kring när jag har lyssnat på podden med dig och även med andra som liksom pratar om hälsa och kost, så är det lätt att känna en hälsostress att... Alltså, jag attackerar inte dig på något sätt.
Nej, men du får det göra. Jag tar kritiska frågor, det är inga problem.
Nej, men alltså, jag känner bara så här att... Men jag var inne på något instakonto, det var inte ditt, men det var så här: förr så drack jag vin, nu dricker jag bara naturvin. Förr så käkade jag salt med traditionell salt som man köper, blekt med och klumpförebyggande medel. Nu köper jag liksom den här saltet från Bretagne som utan kemiska tillsatser. Jag gick in och kollade vad det kostade. Det kostade liksom, alltså hur mycket som helst. Ja. Min sambo sa det, ska du börja köpa det där saltet, då får du betala det själv. Och då kände jag så här, men det blir ju lätt,
det blir lite överdrivet.
Det blir överdrivet. Ja. Hur, liksom, var hittar vi den här gyllene medelvägen?
Därför jag säger 85, som jag sa, 85-15. Jag har ingen nolltolerans utom, alltså energidryck, det skulle jag aldrig köpa till mina barn.
Nej.
Men sen så fick jag just det här, det är ju mycket snack om alla tillsatser och de är så farliga. Jag har ju myntat det här begreppet frånsatser, för jag tror att det är det värsta med den ultraprocessade maten. Massa av tillsatserna är ju helt naturliga ämnen som inte utgör något problem för kroppen. Men då vill jag bara säga, för att jag fick ändå så här panik när jag insåg att jag hade gett mina barn tuggummi med titandioxid i, som ju nu har tagits bort som tillsats för att man tror att det är liksom farligt för våra gener. Så då har vi tagit fram en app, Matchecken. Dels att man ska kunna liksom Den har dels ett sockerfilter så man kan få en uppskattning av hur mycket av liksom alla kalorier i den, det livsmedel som man skannar, då man skannar streckkoden, hur mycket som är tillsatt eller fritt socker är från juice och juicekoncentrat. Och sen så finns det enummerfilter. Så det finns ett filter för onaturliga ämnen, så jag vill ta bort allting som faktiskt inte är sånt som kommer från naturen. Och sen så finns det ett filter för osäkra genummer, och där har EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, gjort en ny genomgång av alla genummer, och de har en del frågetecken som gör att jag känner att jag vill inte äta de ämnena, även först de där frågetecknen är uträtade. Det kanske är helt safe och fine, och då får vi reda på det när, för de har gett industrin bakläxa och bara, ni måste utreda det här och det här och det här. Blir det nanopartiklar av det här? Hur är det med karagenan? Det är ett jättevanligt
tillsats. Ja, det känner jag igen.
Ja, det finns en massa ämnen. Det har de frågetecken om och undrar om det kan bidra till inflammatoriska tarmsjukdomar. Eller förvärra det nog också, frågan. Ja, men då har de fått i uppdrag att utreda det, och då känner jag så, nej, men tills de har utrett det så kanske jag inte behöver äta det faktiskt.
Mm.
Det finns ju viss grädde till exempel, men annan grädde utan karagenan, och då kan jag köpa grädden utan karagenan.
Ja, det håller jag med om. Det brukar jag faktiskt, tidigare kollade inte jag innehållsförteckningen på grädden, men nu gör jag det. Sen jag såg att just att det hade tillkommit massa skumma grejer där. Jag bara, varför ska man ha i det här egentligen?
Nej, men det är jättekonstigt.
Ja.
Ja.
Men sockret, förutom att man får hål i tänderna och så, vad gör det för skada?
Dels är det här att det är näringsfattigt, och då ser man ju att äter vi för mycket socker får vi oss för lite näring. Och sen skadar det tänderna, sen så visar allt mer forskning att det inte mättar som mat ska mätta, så att vi, det får oss lätt att överäta. Det är inte liksom jättesvårt. Jag tror jag gjorde ett inlägg en gång, var en påse gott att blanda, så här, typ 160 gram gelégodis, det är ju lika mycket kalorier som i, var det typ 2 korvar och 3 potatisar eller någonting. Och då blir ju jag mycket mättare på 2 korvar och 3 potatisar än på en påse gott och blandat. Så det är liksom inte så konstigt att tänka sig att det får oss att överäta. Och sen finns det ju en hypotes om att socker kan orsaka fettlever när vi äter det i stora doser. För det innehåller, vitt socker består av glukos och fruktos. Mm. Och fruktos, när vi äter det så går det in i levern precis som alkohol. Och det tycks ha en förmåga att styra om leverns ämnesomsättning så att levern börjar bilda fett. Framförallt om vi ligger på ett energiöverskott, som vi ju gör idag jättemånga människor. Men det där utreder man fortfarande utifrån ett biokemiskt perspektiv, så är det helt logiskt. Och fettlever då är en del av det här, bukfettman och typ 2-diabetes. Så att när jag tittar på det här utifrån ett biokemiskt perspektiv så verkar det helt logiskt att det där skulle hända. För när liksom levern tar upp fruktos så får man till exempel mycket urinsyra i kroppen. Det är en del av det här metabola syndromet. Man kan se att omsättningen av fruktos i levern rubbar blodfetterna på ett sätt som man ser vid bukfetma och typ 2-diabetes. Så det är liksom många så här små ledtrådar som bara faller på plats.
Mm.
Men det finns återstår att utvärdera.
Jag tänker då att man har kaloriöverskott, så är det liksom störst risk för det här att utveckla fettlever.
Och när man äter mycket socker.
Ja. Jag tänker då, många som lyssnar på det här är ju väldigt aktiva personer med en liksom aktiv livsstil. Kan man tänka då eller dra den slutsatsen att, det är, att man kan äta mer socker som en aktiv person utan att det gör skada? Vad skulle du säga om det?
Sannolikt ja. Men sen så finns det ju också så här att många upplever att de har problem med magen. Det är ju väldigt många av befolkningen.
IBS.
Ja, IBS. Och det här var ju faktiskt en... Jag började med allt det här. Då gjorde jag ett program för Vetenskapens värld om typ 2-diabetes och då liksom hur vetenskapligt grundade kostråden var. Då följde jag ett gäng personer som gick på LCHF-kost. Och 3 av de personerna kom tillbaka och sa så här, gud, jag är mycket bättre i min mage. Och det var ju ingen förväntanseffekt. De visste inte att de... Och hon var helt av med sin IBS. Hon hade fått höra att det var fettet som gav en IBS. Men nu bara, fast det var ju kolhydraterna. Ja. Och nu har det kommit en studie från Lunds universitet som visar att när man tar bort socker och stärkelse blir man bättre i magen. Och Kostfonden då har också finansierat en studie som genomförs på Sahlgrenska nu, och där resultaten faktiskt kommer, det är världens största studie på området, och resultaten kommer komma i maj, och det blir jättespännande att se vad den visar. För det är LCHF och sen den här låg FODMAP-kosten som man då har rekommenderat vid IBS, och sen är det jämför med läkemedel. Så det blir spännande.
Oh. Men du, jag har ju pratat med flera kvinnliga elitidrottare som har IBS och som inte riktigt har hittat... Alltså, jag upplever att en del liksom håller i schack på något sätt, men det är inte helt bra ändå. Så det känns ju som att det... Eller har jag fått för mig bara att det är kvinnor som oftast drabbas av IBS? Eller
Jag tror att det är vanligare bland kvinnor, och så kan det ju vara också så att det bara kvinnor snackar mer om sina magar. Jag har dålig koll. De har ju gjort såna här undersökningar. Jag tror att det är vanligare bland kvinnor, och därför så säger man att det är en psykosomatisk sjukdom som grundar sig i stress. För det gör man alltid när det är fler kvinnor som har en sjukdom. Men alltså, jag tycker de ska bara testa en lågkolhydratkost och se vad som händer. Det kommer inte hjälpa alla, men det hjälper uppenbarligen många, och det är, och äter man naturlig och bra mat så är det inte farligt liksom.
Jag tänker då, om man är en väldigt aktiv person, kanske till och med elitidrottare, så kan man klara sig på lågkolhydratkost då? Det låter ju...
Björn Färje tog väl OS-guld på lågkolhydratkost?
Men sen slutade han ju vara lågkolhydrat.
Ja, så det vet inte jag.
Han sa faktiskt det i intervjuet med honom. Han sa det att det gick inte att leva ett normalt liv, enligt honom då. Nu citerar jag igen, kanske inte helt ordagrant, men just det här att han orkar inte sitta där och tacka nej till den här bullen från... sen vet inte jag om det var just den kosten han tog OS-guld på, ingen aning. Men om det nu var så framgångsrikt, varför är det inte fler elitidrottare som kör lågkolhydratkost då?
Ja, det vet inte jag. Jag tror också att det är för att man som jag är absolut ingen expert på det här området, men det verkar som att man sänker sin prestation under en omställningsfas.
Just det.
Och då kanske man upptäcker att jag mår inte alls bra på det här och det funkar inte alls, och så byter man.
Så
eller
man
så är man så liksom inkörd i det här att man måste äta kolhydrater och sådär. Jag vet inte. Men jag kan ju säga, precis som Björn Färg, så jag käkar ju ingen lågkolhydratkost liksom, även om jag höll mig till det tidigare. Fast, alltså, det är återigen 85-90-regeln liksom. Att det är ju inte hela tiden, och klart att jag äter en bulle, fast ofta blir jag så jäkla besviken på den där bullen, för den smakar inte lika gott.
Det känns inte värd insatsen, ofta när man köper den i alla fall.
Precis. Det är liksom om någon, fast det var väl, vet du vad, jag har nästan slutat käka köpa bullar, för jag blir alltid besviken.
Men jag måste bara ta den här frågan från Fredrik Silén, löpteknikexpert här i Sverige, som jag tror du också har blivit löpcoachad av eventuellt.
Jag vet inte.
Men han ville ställa en fråga till dig. Eller mest, kanske inte en fråga, utan han tyckte det vore kul att få höra dig reflektera kring detta. Det finns ju studier på vad kenyanska elitlöpare äter. En studie jag hittat konstaterar att 76% av deras dagliga kaloriintag består av kolhydrater. 24% från ugali, den här majsmjölgröten. Och 20% från rent socker som de dricker i te. Endast 10% kommer från protein, och nästan allt protein kommer från mjölk som också hälls i deras te samt vegetabilier. De äter väldigt lite kött. Jag tänker på det varje gång en känd svensk triatlet tar upp att man måste äta rå ugnatslever och 14 ägg till middag för att få fysik som en riktig idrottsman. Men grejen är att maten i övrigt är väldigt energifattig. Gud, det här är en jättelång fråga, men de använder liksom socker som en lösning för att få i sig energi då. Och då tycker han att, eller Fredrik då, att det blir konstigt om man säger att socker alltid är dåligt, fast nu gör troligen inte din gäst det. Men jag tänker att det finns så många svenskar som typ är sockerrädda och tror att de får cancer och diabetes direkt. Socker är uppenbarligen inte farligt, för då skulle inte elitlöparna springa så snabbt som de gör. Jag tänker att det handlar om helheten. Äter du spenat och grönkål och måste springa 20 mil i veckan, kanske socker inte är så dumt.
Va? Vet du vad? Alltså det finns ju allt det här. Sen finns det, och det här vill jag också börja med att säga, att det här är väldigt vetenskapligt outrett. Men det finns ju, det är ju faktiskt ett faktum, att i den västerländska kostens fotspår så följer tjocktarmscancer. Och alldeles nyligen, och då handlar det ju om den här sockerarten fruktos som vi får i oss extrema doser när vi äter tillsatt socker. Den ser man att när vi äter mycket går den ner i tjocktarmen. Nu har det kommit studier på till exempel möss som visar att det verkar bidra till de mekanismer som ligger bakom tjocktarmscancer. Och det här vet jag inte om det är sant eller hur det funkar, och det är väldigt outrätt. Så jag vet inte. Jag vet inte hur de där kenyanska löparna mår i sin mage liksom, om de mår bra eller inte. Men löpa kan de säkert göra, för de får ju energi och sådär. Och jag tror att det är överdrivet, allt det här protein liksom, att vi ska äta, man måste äta en proteinbar liksom. Vad är det för något? För att då finns det mer protein, det tror jag är överdrivet.
Ja, och sen vet man ju inte hur snabbt hade de här löparna, nu gissar jag bara, om de hade ätit en annan kost. Vi vet ju inte hur snabbt de hade kunnat springa.
Nej, det vet man ju inte heller.
Nej, vi tycker bara att de är snabba nu. Ja. Men
kan, ja, nej, jag vet ju inte vad de äter och sen vet jag inte hur den där majsgröten är gjord. Är det riktig majs liksom, eller är det...
Ja, majsmjöl, svårt att veta.
Ultraprocessat eller ja. Men ja, nej, men man kan absolut äta mer socker om man tränar jäkligt mycket. Så är det ju, absolut. Och då behöver man ju energi. Men jag vet inte hur man mår i sin mage. Vissa tål det säkert, andra mår säkert sämre. Jag vet många människor som när de plötsligt har slutat med allt godis och sånt de äter som faktiskt mår bättre i magen. Det är olika.
Ja, nej men verkligen. Och för oss som tränare så finns det ju väldigt mycket så här bars och det är sportdrycker som man ska ta när man laddar upp för maraton och det är, ja men det är mycket så här pulver och grejer, även gym, de som tränar där, det är väldigt mycket som jag kallar låtsas mat.
Ja.
Hur ska man tänka kring det? Det är ju många, det är lätt att ta en bar sådär.
Ja, precis. Och där, alltså där har inte jag så mycket kunskap. Man måste väl få i sig massa energi när man tränar mycket och äter man så mycket energi så får man väl i sig mer näring. Men jag har en person som har stöttat kostfonden som han kör ju massa såna här ultralopp liksom och han upptäckte ju att när han då gick jag, bytte sin ämnesomsättning så han gick mer på fett när han sprang och sådär, då slapp han svimma när han kom i mål liksom, utan då mådde han bättre när han kom i mål. Men det där är verkligen inget expertområde jag har. Nej. Så det vill jag inte uttala mig om.
Men det låter ju i mina öron som att om man lär kroppen att använda sitt eget fett som energikälla så borde man ju kunna hålla längre utan att vägga än om man går på kolhydrater. Alltså, men det är bara, jag har ju som ingen expertkunskap där, men för mig känns det som att det, rent logiskt borde det vara så.
Ja, och, eller det jag tänker är att det är så jäkla fokus på liksom kolhydrater som om kroppen inte kan bränna fett. Det gör ju kroppen jättebra. Det går ju superbra för kroppen att bränna fett. Så varför ska kroppen inte göra det när man tränar? Det är ju väldigt konstigt.
Det är någon tradition kanske. Det känns som alltid när man pratar med elitidrottare och säger, ja, en pasta. Vi har laddat med pasta och...
Ja.
Vad skulle du tycka man borde ladda med istället för pasta?
Ja, alltså, vad vet jag, vanlig mat liksom. Det är väl jättebra att ladda med. Ja, men om man tänker på hur mänskligheten har levt och hur... Jag menar, vi har väl aldrig ätit pasta för det. Vi har väl kunnat överleva och klara oss väldigt bra. Men då kanske man inte har kört de här ultraloppen. De är ju lite skruvade. Så det kanske behövs något speciellt då, vad vet jag. Liksom.
Ja, men exakt, det vet jag. Jag minns inte vem det var jag pratade med det här. Men just det här, de här extrema uthållighetsloppen är ju ett modernt påfund. Ja, i och för sig, jag tror jag pratade med Mikael Mattsson om kanske några hundra år tillbaka i tiden så hade man dem. Men idag är det ju på bred front, liksom även motionärer kör. Så att, som du säger, man kanske inte ens forskningsmässigt vet, man vet väldigt lite idag om vad man egentligen ska äta.
Ja, mänskligheten har ju liksom inte gjort de här. Alltså man har väl, om man tittar på Okinawa-öarna till exempel, där de ju har flest hundraåringar i världen, inte 17 springer de några liksom maraton, men de rör sig mycket. De rör sig långsamt och mycket och hela dagarna. Så det är väl...
Men en sak som jag tänker på också som inte har med kosten alls att göra, det tänker jag den här sociala samvaron, de här blå zonerna som man har sett i världen, ja, men till exempel på Okinawa, även på Sardinien och så. Där såg jag ett reportage, tror jag, på Netflix eller en dokumentär. De har ju... Det är ett skyddsnät kring sig. De gamla människorna är inte ensamma. Det finns alltid någon att prata med. Man behöver aldrig känna sig som isolerad. Jag tänker att det är viktigt också.
Sådana saker får oss ju må bra. Ja. Det kan man ju se, absolut. Ja. Sen är det viktigt för livslängden. Det är ju också en hypotes. Liksom. Ja. För man ser att det finns i alla blåzoner, men det är... I alla blåzonen så lever man lite mer som vi har gjort traditionellt som människor. Och då kanske det finns andra grejer vi har gjort traditionellt som var det viktiga. Vad vet vi liksom? Det vet vi. Har vi inte bevisat ännu. Men man kan ju utgå från sig själv och känna att man mår ju bäst. Det visar väl den här pandemin om inte annat. Att isolering är ju förödande för människor.
Mm, absolut. Erik Hemmingsson. Känner du?
Ja.
Jag berättade för honom att du ska komma hit och då jag bad honom att skicka några frågor till dig.
Ja, vad gulligt.
Så att det kommer lite frågor från Erik. Jag tyckte att han är så bra, han har så bra perspektiv på mycket. Så att han undrar bland annat så här: hur ska vi kunna få den storskaliga matindustrin att ta ett större ansvar för människors hälsa istället för att bara tjäna pengar?
Jag tänker att vi måste använda vår konsumentmakt och bara bojkotta all den skit de liksom prackar på oss. Mm. Och i fejkmaten där, jag har ju skrivit massa öppna brev till dem och vissa livsmedelsbolag vill ju ta ansvar, andra skiter ju fullständigt i liksom, de vill ju bara sälja. Och då ska ju vi bojkotta dem, tänker jag. Fast det är ju väldigt svårt att få många människor med sig liksom.
Ja, absolut. Jag, alltså, tänker, jag får ju, ibland får jag ju bud från så här pressprover från nyttiga snacks. Och då kommer det så här små, små tillverkare som verkligen försöker, så här, som gör så här, utan socker och det är bra råvaror, men de är så små och produkterna är så dyra. Alltså det känns som att de kommer aldrig få något genomslag.
Nej, det är det som är så sorgligt, att vi konsumenter inte fattar att bra mat kostar pengar och att vi kanske måste lägga lite mer pengar på mat och lite mindre på att resa typ utomlands. För att det går inte att producera bra mat till de priserna som vi kräver. Så det är ju... Men jag tänker inte att... Jag är ju ganska övertygad om att det går inte riktigt att påverka stora bolag på det viset, utan vi måste ju reglera vad som får säljas. Hur mycket näring får man ta bort ur mat innan det får liksom sluta kallas för mat? Kanske skulle vi ha två olika ord. Kanske skulle inte godis vara ett livsmedel. Kanske skulle läsk inte vara ett livsmedel. För vi kan inte äta det och leva länge liksom. Det ger oss inte det vi behöver. Så kanske skulle man ha någon gräns för, nej men det där är liksom snacks och det andra är livsmedel.
Just det. Jättebra,
så att det, så att det som är livsmedel är sånt som faktiskt innehåller näring och sånt som kroppen behöver, som bidrar till vårt maskineri.
Certifierad mat.
Ja, precis. Det är mat och det andra är något annat.
Något annat.
Ja.
Då kanske, för jag tänker, du berättade ju om det här med den här
matchecken. Ja, vår nya.
Var det du eller var det någon annan som hade gått med sitt barn i affären? Och sen som barnet hade sett att det blev svart.
Ja, och så jag testade det på, vi skulle liksom vara och handla och min son ville käka en sån här hjortronfil. Och jag bara, vi skannar den. Och han bara, va, blir den röd? Och så gick vi vidare och köpte naturell yoghurt som vi alltid köper och så brukar vi mixa den med liksom hallon och banan. Ja. Sen var det en annan förälder som också skrev en kommentar till matchecken ägs av företaget Sockerchecken. Så på Instagram där, bara, gud, jag är så glad för er liksom, app. För min dotter, hon klamrar sig fast typ i någon flinga. Men så skannade vi den och den blev svart.
Ja.
Så skannade hon själv flinghyllan och så valde hon en gul.
Ja. Finns det någon, har ni någon sån liksom check för processad mat också? Eller är
det är min plan.
Yes!
Ja, så att man kan liksom välja bort mat som är gjord på stärkelse eller som man kan, ja.
Liksom olika, jag tänker att det skulle vara bra med olika grader av processat så att man kan, eller hur? Alltså så att man, det är ultraprocessat, att man verkligen kan liksom välja bort det med hjälp av...
Min, det är ju det som jag också vill, en slags nyans, ungefär som sockerchecken. Det finns här, det går från, eller det är matcheckens sockerfilter ska man säga, det går från grönt till gult till rött till svart. Och då har man liksom, det är som en nyans, det är inte svart eller vitt, bara det här är för mycket, det här är för lite. Utan, ja men grönt är bäst, gult är helt okej. Rött ska man liksom dra ner på och svart ska man verkligen bara äta lite av.
Ja, men och när i tid tror du att vi kan få en sån
funktion? Till hösten hoppas jag. Okay. Ja.
Håller tummarna.
Ja.
Fantastiskt jobb alltså måste jag säga. Ni gör.
Men det jag vill säga, sockerfiltret det första. Ja. Alltså, har man det har man ju, tar man bort det som är socker i, då tar man bort jättemycket av det som är mest ultraprocessat. Men så tänker jag att man skulle kunna behöva ett vetemjölsfilter också. Så att man...
Ja, många filter behövs där ute. Kan man ju stå fast. Jag tänkte på det här med alltså, hur man ska få matindustrin att ta ett större ansvar. Det är väl mycket politikerna det hänger på tycker jag också. De känns som att de
måste ju reglera det där bättre. Jag har anmält massa varor. Idag har jag ett inlägg om att jag har anmält massa varor där man påstår att det är frukt men egentligen är gjort på fruktjuicekoncentrat.
Just som
och det
godis.
Är ju verkligen inte, ja precis. Ja, ja. Men det står så här att det är fruktbitar och det är äkta frukt och det är liksom, jag vet inte vad man kan påstå. Och så har jag anmält det och då är svaret från en livsmedelsinspektör gick bara så här, ja ni måste ändra. Och sen så de andra träffades i grupp och då vet jag att det var en som var drivande där liksom och bara... Nej, vi konsumenter förväntar oss inte att det ska vara hela bitar frukt i de här produkterna som om jag hade använt, men det kunde ju varit en fruktpré också, liksom preat frukt. Men eftersom vi inte förväntar oss att det ska vara hela bitar frukt i så kan man kalla det för frukt. För vi har ingen förväntan i att de ska påstå sanningen på sina produkter.
Men då tycker jag det här med att livsmedelsinspektörerna har så mycket makt, en enskild livsmedelsinspektör, det har ju du pratat om tidigare, ja. Det är ju helt absurt.
Ja, det är verkligen...
Det är deras personliga uppfattning på något vis verkar ju råda här. Liksom.
Ja, de ska ju tolka lagstiftning, men den okay. verkar gå att tolka lite hur som helst. Ja. Ja, det finns ju, det står ju att produkterna ska inte vilseleda oss konsumenter, men den paragrafen väcker de inte lägga jättestor vikt vid, eller så har de en väldigt övertro på konsumenternas förmåga att liksom vara cyniska mot livsmedelsbolagen.
Ja, så ska vi inte behöva vara, tänker jag. Men vad Nej. Tycker du om Livsmedelsverket egentligen?
Livsmedelsverket tycker jag gör bra och dåliga saker. De är ju de är ju bra på att se till att den mat vi äter faktiskt innehåller så lite gifter som möjligt och sådär. Där skulle de säkert behöva mer resurser för att kunna analysera mer produkter. Men jag vet att jag pratade med dem där. Då hade de hittat liksom några gojibär med 32 olika besprutningsmedel i och sådär. Och då sätter ju de stopp för det. Så det håller ju maten i våra butiker på en hög nivå. Sen tycker jag att de skulle ha högre krav på vilken vetenskap som krävs för att de ska ge kostråd. Det tycker jag verkligen. Men sen tycker jag att de borde ta över kontrollen över alla livsmedelsförpackningar. Så att juristerna där granskade livsmedelsförpackningarna och att de var tvungna att granskas innan de fick komma ut i butiken. Exakt. Så att det inte ska bygga på, för nu har jag anmält förpackningar och varor som har funnits i tiotals år. Typ yoghurtklämmisar till bebisar. Det är ju inte yoghurt i, för det har värmebehandlats så allt som var nyttigt i yoghurten är dött. Liksom alla de här bakterierna och sådär.
Exakt.
Så det har de ju, det ska de ta bort nu. Och då, men det borde ju aldrig ha funnits där. Det ska ju inte bygga på att jag efter liksom anmäler det. Det blir ju faktiskt helt bizarrt.
Ja, när jag tänker på läkemedel är en jätteprocess för att få ut liksom. Ja. Men mat kan du bara...
Ja, det kan du pusha ut, det kan vara vilken skit som helst. Det borde ju verkligen vara någon som kollar, är det här mat? Kan det uppfylla vårt behov som... människor och levande varelser.
Alltså jag måste nu, kanske lite off topic då, men jag kommer in på min son hela tiden för att jag känner så stort ansvar som hans förälder. Sylt till hans pannkakor. Det går ju inte att hitta en sylt i... Måste jag göra en egen?
Eller, liksom, vet vad jag, det här är ju alltid en dosfråga.
Jo, det är klart.
Så käkar inte ni massa liksom godis? Vi käkar sylt på våra pannkakor. Liksom. Jag kan köpa den där bara bär som jag kritiserar.
Den
för
att med
det är juicekoncentrat i, men det är ändå mindre socker än vanlig sylt.
Men tycker jag att det är liksom juicekoncentratet, det kan vi slå fast, det är ju inte bra att de kallar det för frukt, men är det bättre än
socker? Det skulle
jag
säga är bättre. Ja. Ja, eller ja, jag vet inte, juicekoncentrat, ja det är väl lite bättre än socker, men framförallt är det mindre socker i den totalt sett och mer bär och det blir inte lika sött och då vänjer man sig inte vid de här supersöta smakerna.
Jag försöker tänka att när jag tittar på, igår stod jag faktiskt i 10 minuter och skannade sylthyllan.
Ja,
jag ska träffa Ann imorgon.
Det blir svart, eller hur?
Ja. Men då hittar jag en där liksom frukten eller jordgubbarna kom först i före sockret. Ja. Och då tänker jag att det kanske är,
det är ju bättre.
Ett gott tecken. Ja. Sen var det säkert fruktjuicekoncentrat någonstans också, men jag tänker det är
ändå
bättre.
Ja, men det är bättre, men det är väl det där liksom att man behöver ha lite nyans kring det här. Eller så kan man ta en riktig sylt och sen kan man blanda i lite liksom frysta jordgubbar. Det blir dyrare, men det kan man också göra.
Ja, det kan man göra. Ja. Men någonstans lite grann som vi var inne på att med det här med hälsostress. Annars hamnar man i det här läget att stressen över potentiellt sämre hälsa tar ut vinsten av att liksom försöka hitta rätt salt eller vad det nu kan vara.
Ja, men allt är ju en dosfråga. Vi får inte vara så svartvita i vår syn. Så här. Jag upplever att vissa, det blir inte en gnutta socker. Liksom, men den andra liksom, äter hur mycket som helst.
Ja,
så om du gör de här nyttigare pannkakorna med havremjöl, man kan ha bovetemjöl i också och variera lite så här. Och jag har faktiskt inte bara, jag har i lite vetemjöl och lite andra mjöler. Ja. Och så har jag dubbla mängden ägg och så är det sannolikt mer fett i mina pannkakor än andra pannkakor så de mättar bra. Och sen så kör vi faktiskt riktigt sylt till. Fast jag försöker köpa de här då med lite mindre socker.
Ja, ja men precis. Ja. Dosfråga. Jätteviktigt att ha med sig tycker jag. För vi blir lätt svarta och vita, inte bara i träningen utan liksom även i kosten. Erik frågar vidare, vad finns det för positiva exempel inom matindustrin som vi alla kan stötta?
Ja, men alla de som nu gör liksom mat lagad på riktig mat. Och det är väl bra att vi köper den, inte bara för att stötta dem utan också för vår egen hälsas skull. Och att vi fattar att det kostar mer pengar, för det gör det.
Vad tänker du på? Kan du säga något specifikt?
På riktig mat? Gud, nu blir det så här stilla. Alltså jag köper ju en så här Aivarelli känns så, som verkligen är gjord då på paprika och sånt där. Men jag köper inte en teriyaki sås gjord på socker och vatten. I liksom... Vad svårt. Nej, men jag tycker också till exempel att de här köttbullarna som innehåller lite druvsocker då är väldigt urskällt för att det innehåller lite socker, men det är faktiskt så lite så det gör varken till eller från, så det kan jag köpa liksom. Och det finns ju säkert kikärtsbollar också, tror jag har sett. Alltså de gillar, det önskar jag att jag hade lärt mina barn att äta från bebisstadiet. Ja. Så att, för jag älskar falafel till exempel.
Det är så gott. Jättegott.
Det är ju fantastiskt gott. Och det finns ju sådana som är gjorda på riktiga råvaror, så köp det. Det är ju fantastiskt. Liksom mat där. Menar, man kan väl tänka i alla fall att de tre första ingredienserna är någonting man kan ha hemma i sitt eget skafferi. Liksom. Ja, och inte socker då, det kan man ha hemma, men det är ändå liksom ultraprocessat.
Men jag kan ju känna lite grann, och säkert många som lyssnar på det här, att ja, är loppet kört nu? För min son är 6 år. Och okej, pannkakorna har vi lyckats fasa in, men det är ju fortfarande liksom att godis är det bästa som finns, och glass. Och det ska man behöva, om man inte nu har fasat in det här tidigt, ska jag behöva ta en fight på ett par veckor för att...
Men alltså, då är det ju också med godiset, det är en dosfråga då. Käkar ni liksom 25 bitar godis eller köper ni typ 6-7 bitar godis? Det beror ju på liksom, det är en dosfråga.
Ja, men en gång, alltså han får ju lördagsgodis, så att, men där har vi nog varit ganska liberala med mängden, tror jag. Men alltså, han orkar ju inte hur mycket som helst. Till slut så blir han ju bara trött och vill inte ha mer.
Nej.
Men vi har inte reglerat mängden så, men sen är det ju... Det kan väl slinka in någon glass där i vardagen också ibland när man har panik.
Ja, men då är det väl också, men som sagt, det är ju en dosfråga. Vi köper sällan glass, men det händer ju ibland. Och då så försöker vi köpa liksom bättre glass än GB-glass. Ja. Och sen gör vi egen glass ibland. Men det roliga är att den tjatar ju aldrig barnen om. Jag har ju märkt att när det inte är mycket socker i, då tjatar de inte om det. De tycker de blir jätteglada när de får det. De äter jättemycket av det och blir superglada.
Ja.
Vi kör, mina barn älskar till exempel torkad mango. Det är ju bättre än godis. För det är ju, så det kan de få istället för godis. Sen så när de fick ju aldrig mer än 5-6 bitar godis. Så efter ett tag så hade min dotter någon kompis som hade godisförbud och fick pengar istället. Och då tyckte de att det var bättre. Så då liksom på något vis så... Min son vande sig faktiskt av. Då vande de sig av med lördagsgodiset. Och det tyckte jag var bra. Men alltså,
förbud funkar väl ibland, men jag kan tycka att det är jobbigt med
Men det var deras eget val.
Ja, det var deras,
det var deras eget val. Så det var inte jag som lade på dem det förbudet.
Nej,
och liksom så, man får ju ha som magkänsla som förälder liksom. Som... Jag har skrivit inlägg om när min son kom med Bamse och det var Teddys schackrutor på baksidan. Man skulle baka dem liksom. Han bara, mamma, jag vill baka Teddys schackrutor. Och jag bara kände så här, jag kan inte säga nej nu. Det går
nej,
inte.
Nej, han vill baka liksom.
Ja, och jag bara, nej, men då bakar vi. Ja, men vi kör halvera mängden socker och byter ut lite vetemjöl mot durre eller teffmjöl eller bovete eller havremjöl eller något annat liksom. Och sen numera hade jag haft i lite vetegroddar också. Och så bakar vi dem där. Han tyckte de blev sjukt goda, halva mängden socker var fullständigt lagom mycket socker och han kallade det för OP-kakor, OV-power-kakor. Så det gäller ju liksom att hitta den där balansen. Sen har han aldrig tjatat om att göra teddyschackrutor igen, utan vi gjorde dem då.
Ja, men det är bra tycker jag ändå. Och så, jag pratar ju så mycket om socker hemma, så nu är min son börjat fråga, mamma, är det mycket socker i det här? Då känner jag bara så här, åh nej, vad har jag åstadkommit nu? Nu kanske det har blivit så här tvärtom istället, att han börjar bli nojig.
Ja, fast jag vet inte, det är dåligt. Alltså så länge de äter riktig mat och njuter av det, så är det väl bra att de kanske blir medvetna också.
Ja, det kanske, man kanske inte ska måla fan på väggen hela tiden. Jag tycker Erik har så många bra frågor, så jag måste fråga, om du var folkhälsominister, Ann, vad skulle du göra för att få en omställning till mer hälsosam mat?
Ja, nej, men jag hade ju lagt på en skatt på socker, men jag hade ju också skapat en kraftig informationskampanj. Jag tror att vi behöver jobba som mot cigaretter för att få ner konsumtionen av socker. Och det hade säkert behövt skatt på liksom fler ohälsosamma produkter. Det kostar ju staten så mycket, så att vi behöver ju dra in. Det som orsakar ohälsa måste ju också betala för all ohälsa. Det tycker jag borde vara en självklarhet. Ska vi betala liksom skatt på arbete för all... Ja, det blir konstigt.
Om vägtullarna ska liksom finansiera vägbyggen, då kan väl sockerskatten finansiera då sjukskrivningarna och ohälsan som sockret orsakar?
Ja,
det är väl,
men jag
tycker jag.
Tycker verkligen det. Och jag hade siktat mot att vi skulle halvera sockerkonsumtionen i Sverige till en rimlig nivå. Och också de här förpackningsstorleken, det tycker jag faktiskt att man borde kunna reglera. För de här jättehinkarna som man kan köpa, det är... Mm. Du vet, jag har en bild i min nya bok som visar så här godispåsens utveckling. Och då var jag faktiskt på sån här, ja, hemma kväll och skulle köpa godis. Så jag köpte godis för, jag vet fasiken, många hundra. Du vet. Mm. Och så stoppade jag handdukar i den där hinken och det räckte liksom... knappt att fylla en toppskyla på den där stora liksom godishinken.
Hur stor var den?
Ja, men du vet, jag tror de är 5 liter. Oh, det är helt galet mycket. Och min man var så här, han bara, ja, men de har ju de där stora hinkarna, för då verkar de små hinkarna lagom. Då köper man inte den stora, då gör man ett bra val när man köper det mindre. Och jag bara, ah, så är ju säkert.
Ja, okay.
Och du vet, alltså, det var ju helt galet.
Ja, men på min lokala butik så såg jag i alla fall för, det var ett tag sedan nu, några år sedan, men då kom ju de här, som jag minns, de här vita småpåsarna med någon så här prickar eller färger.
Ja, precis.
De kom tillbaka.
Och de finns också nu i många butiker. Men min dotter kom hem med dem dagen, hon har nog inte sett det tidigare. Men hon bara, mamma, jag såg i godishyllan, det finns jättesmå påsar där nu. Och jag bara,
ganska söta påsar.
Så såg de ut när vi var små. Ja. Så det tänker jag, det borde vara så att det var de enda påsarna som fick finnas där. Inte de här som rymmer 2 liter godis. Det är ju, och man borde inte få sälja heller. Det är ju billigare om man köper 1 kilo godis nu än om man köper ett hekto godis.
Så borde det inte få vara.
Nej,
absolut
det,
inte.
Det borde vara sådana saker. Jag tror faktiskt att man, för att få ner rökningen så behövde vi lagstifta. För det gick inte. Det har sjunkit när man har lagstiftat mot rökning på krogen. Mm. När man har lagstiftat. Det har försvunnit då. Mm. Och vi måste ju reglera det här också. Jag var på Gottebyn. Det är ju sån här, de har ju...
Gottebyn?
Ja, Gottebyten. De har godis längs med hela norska gränsen. Ja. Så jag var i Strömsöld föredrag och så fick jag gå in i den lilla butik, Gottebutiksbutiken där. Alltså den var så stor och det var så liksom, och de gjorde, jag tror att de gör sitt eget godis, och då var ju liksom bitarna ännu större. Det fanns ju en så här stekt ägggodis som var nästan lika stort som ett stekt ägg. Och det är så groteskt liksom. Och där kommer till norrmännen och bara, de köper ju så stora mängder godis i Sverige.
Ja, jag var i Abisko nyligen, där finns ju godisfabriken, det är ju liknande. Det är ju också så här, hela affären består av en stor lösgodis. Alltså det är hur mycket som helst. Men det är som gränshandel, det är ju väldigt lönsamt.
Ungdomarna i Strömstad fick ju då tydligen också sin bild av hur mycket godis som är rimligt från de här butikerna. Alltså du vet, det är ju faktiskt... på riktigt farligt.
Ja. Men visst sa du vid något tillfälle att, var det du som hade pratat med Annie Lööf?
Om... Nej, jag har inte pratat med Annie Lööf.
Eller vem var det som hade pratat med Annie Lööf om sockerskatt? Och som hänvisade till Danmark?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej. Ja, det är ju konstigt, för det tycker jag politikerna bara, när det funkar inte. Men WHO har ju gjort utredningar och då säger de så här, det funkade inte i Danmark. Fast det har funkat i andra länder liksom. Och Danmark kanske var för tiden. Nu har ju Norge sockerskatt också. Så att om vi inför det också, och det är många som inför det, så kanske det funkar bättre, för vi kan inte åka vid gränsen och köpa allt detta godis liksom.
Nej, jag tänker också så här att Danmark och Sverige, det är väl inte, det är ju 2 olika länder. Jag upplever också att vi är ganska olika, om man ska generalisera lite. Men liksom, de röker mer. Och kanske liksom ha lite mer liksom åt Tysklands hållet när det gäller liksom, liksom mat, kultur och liksom levnadsvanor än vad vi i Sverige har. Det var min personliga uppfattning. Så jag tycker det är konstigt att basera liksom...
Och sen tycker jag så här, nej, det hjälpte inte, de åt inte mindre, men skitsamma. Det ska väl finansiera sjukvården i alla fall. Och sen är ju alltid, alltså, tror man på marknadsekonomi, så det är klart det är en kostnadsfråga hur mycket man köper av någonting. Annars plötsligt så över... Just när det gäller sockerskatt så verkar man ha övergett de tankarna, och det är jättekonstigt. Det är oftast högern som liksom så här, nej, det hjälper inte med sockerskatt. Men alltid annars så säger ni att det ska vara...
Ja, det är jättekonstigt, och det blir, jag vet inte, det... Och nu är det valår också.
Sen så tänker jag faktiskt också med sockerskatt att det kanske inte påverkar vår vuxna. Vi har det väldigt bra ställt i Sverige, liksom majoriteten. Och majoriteten kommer att ha råd att köpa godis ändå. Men ungdomar som köper godis, det är en priskänslig grupp. Och jag tror att färre ungdomar kommer köpa godis på vägen hem, och med godispåse är dubbelt så dyr som den är idag.
Min dröm är ju att det blir liksom reglerat som Systembolaget, att du måste gå in till en speciell affär liksom, för att kunna köpa godis. Det hade varit en
precis, och då dröm. Att skilja på mat och livsmedel och snacksbutiker, det hade jag tyckt var bra, tror jag.
Och ganska så här, men lite som Systembolaget har, ganska, det liksom uppmuntrar inte till köp, utan det är mer bara lite sterila hyllor. Och folk, liksom, det är inga kampanjer, utan det är bara så här, här finns det.
Ja, typ. Och det hade, och precis... Och det hade ju också varit skönt som förälder när man går in i en butik med sin, liksom när barnen var små. Min dotter, du vet, hon liksom gick och lyfte på de där locken. Man stod själv i kön och kunde inte stoppa henne.
Nej.
Och så bara, inte. Men du får inte käka någonting liksom. Och hon bara, nej, jag tog bara en som låg på golvet.
Känner vi igen. Erik, nu är det han som intervjuar här, men väldigt som sagt. Vad tycker du om maten i det officiella Sverige, alltså skola, sjukvård?
Jag skulle säga att det får ju mycket skit idag och den är ju väldigt olika bra. Mina barn som har gått på lite olika skolor kan ju säga att den var ju bättre på skolan där de lagar maten själv än på skolan som får mat från Sodexo. Men generellt sett så skulle jag säga att den är bra och mycket bättre än barnen i Norge till exempel som har med sig matpacker med, och då är det ju ofta snacks och sånt i dem. Så när föräldrarna styr så blir det faktiskt skulle jag säga ofta sämre mat. Men sen behöver man ju jobba för att få barnen att äta den där maten. Och då måste vi föräldrar lära barnen äta riktig mat från första året i livet. Det är jätteviktigt. Och där skulle jag säga att det har ju vi utvecklat så här kursen om barn och mat nu som
just
finns
det.
Digitalt.
Ja, och det finns bok också som jag
har skrivit. Ja, jag känner att det skulle ju vara den största. Apropå Erik där, vad skulle jag göra som folkhälsominister? Att det skulle gå från BVC liksom.
Ja.
Lär barnen äta mat från början. De skulle inte få massa support av Semper, Nestlé, HIP, alla de här stora. Det skulle strypas och regleras precis på samma vis som läkemedel.
Verkligen.
Och man skulle utreda det där bättre kring hur man lär barnet äta mat. Men det är ju viktigt så att de börjar äta riktig mat. Men annars så skulle jag säga att skolmaten är väldigt mycket bättre än det många barn får hemma.
Ja, men det
kan säkert förbättras. Men,
det tror jag också. Men den kanske inte fullt så illa på alla ställen.
Men däremot den officiella, de på sjukhusen, den är ju ofta ganska dålig skulle jag säga.
Ja, det har jag viss erfarenhet av. Eller som att själv har fått sjukhusmat. Man bara, okej.
Okay, eller frukostarna och det där tror jag. Men de mesta saker vi får i oss är ju via frukosten och mellanmålet är ju sämst. Ofta.
Varför tror du att mat väcker så mycket känslor? Alltså frågor om mat.
Ja, varför? Ja, det är jag. Gud, vad svårt. Jag tror ju att det är någonstans för mat i allmänhet. Om jag snackar broccoli väcker ju inte det mycket känslor om jag snackar ost. Utan jag tänker att sånt som väcker mycket känslor är ju sånt som tilltalar vårt belöningssystem lite. Typ att om jag... Liksom folk kan ju känna sig lite dåliga om man kommer på en fest och inte dricker alkohol. Och på samma vis är det liksom med socker. Att om jag hade kommit till jobbet och varit vegan så hade ingen på jobbet hållit på att snacka om det i 10 år. Men efter 10 år när jag inte har tagit av bullen liksom, så kan de fortfarande kommentera att jag inte äter bullen på fikat. Liksom.
Nu, vad säger du då?
Liksom... Nej men käka du, jag vill inte ha liksom.
Ja.
Jag tycker alla får göra vad de vill. Jag struntar i det. Och ingen ska ha dåligt samt. De får äta en bull om de vill. Men jag vill att alla ska ta ett välinformerat beslut.
Ja.
Det är det tycker jag.
Ja, det där vet jag. Det där kan man också prata länge om. Det är liksom ett eget avsnitt. Men just det här liksom... Ja, men du som tränar så mycket. Ska inte du ta en bulle? Ja, men ibland kanske jag vill ha en bulle. Men då vill jag att det ska vara en... Då vill jag ju känna att jag verkligen som vill ha den där bullen. Det ska inte bara vara tomma kalorier som jag inte har nytta av. Liksom.
Jag känner ju att ju faktiskt... För jag har ju verkligen börjat tycka att det inte är gott längre.
Mm.
Att det är en väldigt endimensionell, ganska tråkig smak medan världen är full av så mycket annan härlig god mat och härliga kryddor som man verkligen kan göra gott. Och då... det finns ingen längtan i min kropp efter den där bullen som ligger på fikabordet. Och då känner jag liksom, ska jag äta det för er skull? Eller, liksom, och då blir det ju väldigt konstigt tycker jag. Så jag måste ju äta saker för min egen skull just när det gäller att äta. Men det är klart att om jag går och fikar hos någon äldre dam eller man som har liksom bullat upp med kakor och sånt. Säg att det skulle vara en ensam människa och man kommer och hälsar på den. Det är klart att jag äter av kakorna då för att det skulle liksom på något vis kännas som att nej men då äter jag faktiskt för deras skull.
Ja.
Men inte för mina kollegors skull, de får fan.
Jag bara ser liksom. Framför dig hur du liksom bara en dag får nog och bara reser dig upp och bara vet du vad, den här bullen har en sån endimensionell smak. Liksom bla bla bla. Och de bara... Nej, men i någonstans blir man ju så himla trött på det här att så här, när man avviker lite från kollektivet så blir det konstigt. Ja, men det, och det är ju framförallt mat och ja, men fika, godis, alkohol som du ja. Säger. Det är väl därför det väcker så mycket känslor, just för att jag tror väldigt många går runt och tänker också på det här. Jag borde äta mindre, ja. Jag kanske äter fel. Alltså, det, är ju...
det skapar så mycket dåligt samvete mm. och det kan jag... tycker att det har varit väldigt skönt, för jag hade ju då på den tiden när jag lätt gick upp i vikt för att jag åt fel, så hade jag ju dåligt samvete när jag åt och bara, åh nej, och nu åt jag för mycket och så här. Det var ju en ideligen tänk på kalorierna och så här, och det är så befriande att slippa det, och då äter jag och mår bra och äter och tycker att det är gott. Och det skulle jag säga kanske är på ett personligt plan det som jag tycker har varit skönast. Och som jag också till exempel har märkt hos min mamma, som alltid hade dåligt samvete när hon åt förut. Mm, men som också. Har lagt bort det.
Ja, hon har, hur gjorde hon för att komma dit?
Ja, för att hon äter riktig mat och då äter hon inte för mycket, så då går hon inte upp i vikt på det viset liksom, som hon gjorde förut.
Och jag känner, det här också så här, nu ska vi börja runda av, men jag tänker på min mamma som jag har nämnt i några avsnitt och som liksom alltid har ätit så lite, alltid varit lite hungrig, och men sen liksom sparat sig till fikat.
Ja.
Och då kan man frossa loss i, apropå det här med att då det här med kalorier, att det är kalori som kalori, vilket det ju inte är. Men det blir så knäppt på något sätt.
Ja, det blir så knäppt, och så hör de... Man... Jag var ju själv i det här, så nu kan jag liksom bara prata utifrån min egen erfarenhet. Det var som att jag var så inställd på det här, att det var så gott och så här. Nu när jag kommit bort ifrån det och inte tycker att det är gott längre, så har jag svårt att förstå att det skulle vara en så viktig del av mitt liv. Liksom. Så det är det jag känner, att man skulle bara kunna förflytta folk, så fick de känna den där känslan att du kan komma hit en dag. Det är inte så viktigt. Du kommer inte ens tycka att det var gott längre. Och så kan du njuta av all annan mat och slippa den här fokuset som är på sötsaker, för ibland känns det som att hjärnan bara är helt upptagen av det där.
Ja, ja. Nej, men var det inte någonstans jag hörde att 2 veckor någonstans tar det för hjärnan att liksom lära om när det gäller smaker?
Det är nog lite olika för olika personer och olika saker. För mig tog det kanske bullar och kakor och så gick snabbt, men smågodis, det var svårt att lära om. Och jag gillar ju fortfarande saltlakrisgodis liksom. Det köper jag fortfarande på påsk och lite då och då. Ja. Väldigt sällan, allt mer sällan. Men typ att vi äter det hemma när någon fyller år liksom. Återigen det här, 85-90 bra och 10 inte så bra.
Ja, men det har ju vuxit fram en, liksom ett segment i mataffärerna med det här liksom godis som är, ja, men som saltlakris till exempel. Och då är det sötat med stevia istället kanske. Och sen är det lite vitaminer tillsatta till det. Och kanske agar istället för gelatin, för det vill inte vissa ha. Alltså, vad tycker du om dem? Är de bra eller ska man...
Alltså, jag har svårt att ta ställning. Jag skulle vilja se forskning. Hur påverkar de magen? Hur påverkar de tarmfloran? Vad liksom... Själv äter jag, för jag vill röra mig bort från söta smaker. Men jag har inte riktigt tagit ställning till det.
Nej, för just sötningsmedel har jag också kommit många frågor om, och där känns ju, alltså, man vet väl inte riktigt hur det ligger till.
Jag skulle säga att mycket av forskningen som då ska visa att sötningsmedel är farligt har ju finansierat av sockerindustrin, så sockerindustrin är stora summor att
tjäna. Why.
Ja. Så att själv så har jag liksom bara valt att röra mig. Jag fattar inte poängen, men varför ska man ha sötningsmedel i istället liksom? För att jag tycker inte de här söta smakerna är så spännande längre. Men jag skulle säga att det finns nog ganska mycket forskning som visar att folk kanske överdriver farligt där. Men sen är det ju vissa som upplever att när de äter massa sötningsmedel så är de kvar i det sockertänket, och då överäter de. Och det där är säkert på ett personligt plan liksom.
Ja, med tanke på hur mycket man pratar om liksom tarmfloran och hur viktig den är, så ja, man får väl helt enkelt bestämma själv. Men jag har börjat känna att jag är lite tveksam.
Ja, eller jag, och sen finns ju vissa sötningsmedel som om man har IBS kan vara rätt tuffa för magen, och man kan bli rätt dålig i magen av dem också, för de tas inte upp i tunntarmen utan går ner till tjocktarmen.
Ja, man kan prata länge om det här, och det är alltid, alltså, jag har ju intervjuat dig tidigare i en annan podd, det är otroligt inspirerande att prata med dig, så att, vi kanske får ta en recap när den här ultraprocessade märkningen har kommit. Och,
ja, det kan vi göra. Ja.
Och massa andra studier som ligger i pipen. Superkul att ha dig här.
Det var jätteroligt att få prata med dig.
Ja, och som sagt, du har ju gett ut massvis med böcker, så man får väl helt enkelt googla om man vill köpa. Din senaste bok är Fejkmaten.
Ja, men jag skulle säga min viktigaste bok, det är 17 av mig och den är tyvärr slut just, den stora boken om barnmat, men den finns ju som stora kursen om barnmat. Jag skulle önska att, jag vet inte hur man når ut till alla föräldrar, för det är en sån viktig investering att lära barnen äta mat från början.
Vi hoppas att många som lyssnar på det här i alla fall kanske tar det till sig och sprider detta. Tack så jättemycket för att du var med. Man kan även följa dig på Instagram, glömde jag säga.
Tack.
Tusen tack. Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och om du vill vara snäll och supporta mitt arbete med den här podden och hjälpa till så att fler upptäcker den, då får du jättegärna gå in och betygsätta den på Spotify. Du går bara in på poddens startsida och trycker på stjärnan, och vill du göra det här för mig så blir jag såklart superglad. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.